välkommen till ett nytt avsnitt av Skellefteå-podden. Idag är det igen så är det Anna som har dragit hit en gäst. Och gästen heter Pierre och vi har även en till bisittare idag som heter Stefan. Och Pierre är ju här av en anledning. Och det var faktiskt så här att det började 1976. Det var november och det var den 26 november. Den dagen föddes jag. Och det var exakt samma dag som Six Pistols släppte sin skiva Anarchy in the UK. Som räknas som den andra punkskivan i historien som släpptes under den benämningen punk. Och det innebär ju en ny musikera. Punk hade egentligen spelats i USA. Ta till exempel Iggy Pop hade spelat musik som inte då benämndes som punk. Men som kallas punk idag. Han kallas ju punkfarfar kallas han. Och då han hade spelat redan sedan slutet av 60-talet. Och idag kallas absolut, det väl punk. Ja.
Min pappa hävdade ju faktiskt att The Who var det första punkbandet. Han sa ju att de gjorde ju saker som var så mycket punkigare än någon annan hade gjort då.
Det var ju det här där det började kallas för punk. Ja, och då var det som en tydlig stil och en musikera. Och det dröjde ju inte länge förrän det kom till Sverige. Det var ju 77-78 som Kriminella Gitarrer släppte en skiva som hette Vårdad klädsel. Och sen kom ju Ebba Grön med sin singel.
Ja, fruktansvärt, jag säger bara hemskt, hemskt. Alltså den tiden, oj 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 vad dålig musik det släpptes då av.
Ebba Grön är ju inte dålig.
Ja, alltså det är ju gränsfall. Men jag men kan släppa kast, igenom det.
Det kan du.
Ja, men precis.
Det kom. Anledningen till att jag inleder om punk här, det är för att vi har en av Skellefteås stora punkikoner här. Pierre Strypan Pettersson eller Klingstedt.
Pettersson
nu är det. Ja. Så. Spela i band, har spelat i Skumgum och spelat i Lastkaj 14 och kanske många mer band också.
Skumgum, väldigt viktigt.
Vad sa jag? Skumgum?
Du sa Skumgum.
Skumgum, jag jobbar ju med Skumgum, det blandar lätt ihop.
Men det roliga är ju att Skumgum faktiskt har börjat köra lite grann här nu.
Nej men Pierre, så. Vi måste få höra lite bakgrund från dig först och främst. Berätta lite grann om din, hur du kom in i punken och hur din musikkarriär har sett ut.
Ja, men jag skulle nog säga att jag menar, nu när man tittar i backspegeln så är det så här att varför det är en svart punk var ju för att jag och Chris, en av mina äldsta barndomsvänner, vi var ju inne på musik, vi lyssnade mycket på musik och Chris hade en pappa som hette Gunnar och han hade ju alltid Ginza-katalogen. Det är liksom, alla som är födda på 70-talet minns ju Ginza-katalogen. För det var ju där man beställde skivorna. Och då var det så här att Gunnar hade ju även en av KG:s största vinylsamlingar. Och någonstans, även om man gillar rock, så hade han ju plockat på sig några Sex Pistols-plattor. Och jag minns när det vände för mig, det var liksom så, jag hade lyssnat lite på, jag lyssnade mycket på så här pop, jag lyssnade mycket på, mitt bästa band när jag var 11, det var ju Pet Shop Boys, helvetet vilka låtar de har gjort. Men då någonstans så hörde jag, och det var ju inte en Sex Pistols fick jag veta i efterhand, men när jag fick höra Silly Thing och liksom så här av Sex Pistols, liksom när jag fick höra den här liksom kavalkaden de hade gjort, allt de hade gjort, så kände jag, men fan, det här vill ju jag vara, det här vill jag göra. Vad det landade i var att året efter så bestämde jag och Chris att liksom, ja, men vi startade ett band. Och så var det liksom så här, vad ska vi spela då? Ja, men vi kanske ska spela någon Metallica. Insåg ganska fort att det var lite för svårt. Så, att, så vi tänkte att, ja men fan vad lättare det här då. Ja, men då var ju punkscenen ganska nära till hands. För det var ju liksom, som Stefan vet med socialgrupp 3, så fan, punkt, då kan man ju bara bränna tre ackord rätt upp och ner och en riktigt fet D-takt.
Vilket år var det här?
Det här var 92, var det.
Men 1992. Var det inte en typ av andra punkvåg då?
Ja, men det var
jo,
ju det.
Det var det.
Det var det. Och det var på alla fronter var det. Och det var liksom...
Skellefteå, det refused.
Ja, men alltså det var från, alltså Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå. Det var sån jävla kul tid.
Ja, det var en sån våg alltså.
Men kan det inte vara att det är arbetarkommuner också?
Ja,
alltså, ja det tror jag också.
Ja, men alltså det kan det vara. Och så, och, ja, som sagt, vi var för dåliga för Metallica.
Som musikkommun. Ja. Med Träst också.
Ja, nej, men, och det var ju det. Och, nej, så att vi insåg ganska fort att vi får hålla oss till det här. Så att vi körde ju in och covers där då, och så började vi ganska fort spela in egna låtar, och vi började försöka liksom köra, ja, men egen musik med egna låtar och sådär. I och med att vi hade inget annat att göra.
Men vad hette ni då?
Ja, från första början hette vi ju The Runkers.
The Runkers.
och sen släppte faktiskt en 4-låtars kassett i 12 exemplar som hette The Runkers Klet på jackan. Får ni ju tolka som ni vill.
Ja, det var du och Chris då, eller var ni någon fler?
Nej, men det var jag och Chris, och så var det ju Christian och Nisse.
Men hur gammal var du då?
Då var jag 14. Nej, men det var just det där att det fanns otroligt mycket bra punk i Västerbotten och Norrbotten. Och, alltså det var liksom så här, Västerbotten och Norrbotten, jag skulle vilja säga att vi hade fan så jävla många bra band som också, det var bra kvalitet. Det var inte bara skit, utan, för jag menar, och nu menar jag inte att skit...
Kom du ihåg namnen på banden? Vilka var det?
Ja, men alltså det var Garbage Pail Kids från Umeå, det var Ilbats från Luleå, det var Näckens Lerungar, Skymback. Men just det där, det fanns så otroligt många band som var jättebra. Retard ska jag säga från Umeå. Det var ju ett av mina absoluta favoritband. Så att om man ska säga två band från regionerna som har format mitt musicerande, så skulle jag säga The Retards och Ilbats. De är de viktigaste banden för mig någonsin. För det var de som visade hur jag ville sjunga. För både Retards och Ilbats hade sångare som låg alltså liksom där och satte det. Och det var inte falskt, utan det var bra.
Håller någon av dem på idag?
Nej, jag tror inte. Jag var så betuttad i Ilbats, jag håller på med en liten covergrej nu där jag håller på att göra återinspelningar till Ilbats. Och jag har dessutom pratat med Erik Karlsson i Ilbats, och via han fått tag i nästa, så att jag fick tag i deras master. Ja, jag fick tag i mastertapen där liksom, så här, så att, som jag har till och med betala ur egna pengar och remastra, bara för att jag ville ha den.
Men vart ifrån kom Ilbats?
Det var Luleband. Okay. Ja. Och det var liksom så här, men just det här med Ilbats Retards, det var liksom, någonstans var det, de sjöng på ett sätt, det var liksom press i rösten, och det var alltså liksom ganska hög oktav, och det var liksom så här, de gav allt, och det var det som jag tyckte var det roliga, och det var så jag ville låta. Och som jag säger, liksom så här, de två banden, Retards och Ilbats, har nog format mitt sätt
att
sjunga.
Men vad som hände i Skellefteå under den tiden, det var ju inte bara att det var band som spelade, det var ju spelningar också. Jag minns, vi var ju lite så här halvpunkiga, alltså vi var ju raggare, det här stämmer inte alls ihop. Men vi lyssnade på punk, och vi gick på Dia Salma som spelade på Myran. Och det var ju sådana spelningar som...
Det fanns ju något som heter Röda skolan. Det var ju riktigt bra innan de rev den.
Ja, men det var ju... Alltså min första punkspelning någonsin, det var ju när jag såg Strebers avskedsturné på Röda skolan. Ja. Och det var så jävla roligt. För det var liksom... Jag minns att jag och Chrisse tog sexbussen in från KG till stan. Och så gick vi från busstation ut till Brännan där Röda skolan låg. Och...
Men när slutade Strebers?
Ja, 92. Alltså efter den turnén.
Du kan inte vara det gammal då.
Nej, jag tror jag var... Ja, det var...
Du var ju ändå 14.
Ja, det var nyfyllda 14. Ja. Och sen var det... Ja, för sen var det Dias Alma. Och... Ja, men... Det var ju där det föddes liksom. Det var där... Alltså... Och... Det var ju också... det jag tyckte var så roligt med punken, det var ju att den var inte självklar, utan du var tvungen att leta det till den. Så det var lite som en, det var lite som en jävla, ska man säga, skattjakt. Att liksom så här, ja men det är en spelning, var är spelningen? Ja, någonstans i stan. Och ja men, och liksom så här, för en KG-bo som jag, som är liksom, KG är ju en liten by med 2000 invånare. Man tog liksom sexbussen in till Skellefteå, som var storstan då för mig. Och sen var det bara gå, för man hörde att någon hade sagt att ditåt. Och så gick man ditåt.
Det fanns ju inga telefoner heller. Nej. Men du kunde ju inte veta vars var.
Nej.
Man får leta.
Ja, utan det var ju ingen som, ja men det fanns ju inte mobil, utan i bästa fall så hittar du på en telefonautomat. Och det vet ju inte folk idag vad det är.
Men det jag känner, jag lyssnar ju mycket på Ebba Grön och sånt när jag var ung, och det var Lasta Kask och sånt där. Men det som var, det var ju att musiken hade ett innehåll. Och annan musik tyckte man, kände det var lite fånigt, eller var bara innehållslös musik. Punken har ju ändå någonting, tankar och budskap och sånt där. Det finns ju någonting där. Det är inte all musik som har det.
Nej, men precis. Och det är väl det också som, det är väl det också som gjorde att jag blev medveten om någonting. För att jag skulle säga att jag tror att det är många 14-15-åringar, 16-åringar, 17-åringar, 30-åringar idag som inte har en jävla aning om vad någonting handlar om, för att man har aldrig behövt ta ställning till någonting. Men jag började gilla punk, och så började man lyssna på texterna, och så började man, ja men vad menar de med det? Så började man läsa sig till liksom så här, jaha men vadå, vad är det där då, vad innebär det där? Alltså någonstans så fick man ju, man fick upp ögonen för en värld som handlar om mer än bara musiken, som du säger. Alltså det, och det där var så jävla viktigt för mig, så att liksom, jaha, man lyssnar på texten och bara, ja men det där förstår inte jag, vad är det med det där? Och samma EU-omröstningen, eller EG som det hette,
ja, just,
då.
Ja. Mm.
Det var ju så här, EG-omröstningen vart ju en jättestor grej i punkscenen. Just det där att liksom, vi ska
fan alla punkare ville verkligen gå med i EU, eller hur? Jag skojar.
Ja men det var verkligen det att liksom så här, jag minns liksom så här, ett av mina absoluta favoritband genom tiderna, Räserbajs, släppte ju Drömmen om EG. Och jag skulle säga att DLK kanske var det första bandet som skrev så fyndigt om liksom politik och liksom samhället. Men Räserbajs, det var de som, ska man säga, perfektionisera trallpunken till det jag vill att det ska vara. Det var snabbt utav helvete, melodiöst, och så var det politiska texter. Och det var inte bara skit. Det var liksom, de ville säga någonting. Alltså de hade ett budskap.
Jag tycker att punken, det är ju så mycket mer. Den musikstil, den klädstil och den känsla. Och sen är det ju det här att det börjar med att de här ungdomarna som det gjorde, det kände sig liksom inte att de passade i den värld de höll på att växa upp i. Och oavsett vilken tid man lever i, så kan man ju liksom hamna i det att man vet inte varför man ska passa in i den här världen. Så det kan ju, därför blir ju punken lite tidslös. Det är svårt att gå in som ungdom i vilken årgång som helst.
Ja, nej men alltså, som jag kan känna, så är det ju det att jag var ju, och det här är ju kanske inte det du vill ha, utan jag spelar fotboll, jag spelar hockey, jag var enda hockeyspelaren som hade tuppkam. Och det var jävligt knepigt att spela hockeymatch efter en punkspelning på lördagen. För att man fick ju liksom bestämma, duscha eller bara vika ner. Så att jag åkte ju runt med hockeyhjälmen och så stack liksom ut jävla rosa tåtar. För att jag fick ju bara strypa tuppkammen och åka runt där. Men så att jag var ju inte en av dem som var en misfit så. Utan jag valde punken av alla saker. Och jag hade vänner, jag hade gården, jag hade fotboll, jag hade hockey. Men jag valde punken, för det var den scenen som jag tyckte var mest inkluderande och välkomnande. Och jag tyckte att det var så jävla fint. Och jag minns än idag att vi var på stan och så kom det en uppenbart påverkad människa som alla vi kände som knarkaren, liksom så här. Och punkarna bara, hur är det med dig idag? Och liksom så här. Och alla hade ju alltid sagt, ja men det är ju knarkaren. Alltså titta bort när han kom liksom, det är ju knarkaren, det är knarkarna. Men det här gänget bjöd in han. Och så minns jag att vi satt nere i parken i Skellefteå och den här knarkaren var med. Och jag pratade med han och insåg att det är ju ingen jävla våldsman. Det är ju ingen våldsverkare. Det är ju, han var, jag tror han var 5 år äldre än vad jag var. Och så hade det gått snett som fan. Men han var otroligt glad och tacksam över att få hänga ut. Och det var där jag insåg att, men det är det handlar om. Det är att inkludera människor. Alla människor. För jag menar, i fotbollen så får du bara få vara med ifall du spelar fotboll. I hockeyn samma sak. Liksom. På gården så ja, det är ju rimligt. Men
och när du blir 13-14 så är jag inte säkert att få vara med ens.
Nej. Och jag menar, den här killen kanske hade en strulig, och det fick jag ju veta efteråt att han hade haft en strulig bakgrund. Och liksom så här. Men det var det punken var ju liksom så här, alla får vara med. Det var punken för mig, var att alla får fan vara med. Oavsett vart du kommer från, hur du är, vad du gör, så får du vara med. Och gör du bort det, så går det bra. Bara du inte gör bort det imorgon också. Liksom så här.
Men är det inte lite av punkens paradox det här med att det finns något som kallas för äkta punkare? Man ska vara lite, man ska komma kanske från en förort, kanske från, inte från en fin familj, och det ska helst vara på rätt sätt för att man ska vara en äkta punkare.
Nej, jag tycker inte.
Jag tycker inte heller det. Alltså, när man går på punkspelningar idag, alltså det är ju människor från alla samhällsklass. Alltså, det är ju det är bara en härlig gemenskap. Men finns det någon så här kristdemokratpunk?
Nej, jag tror inte. Jag sitter ju här med väldigt punkig t-shirt.
Ja, väldigt punkig.
Ja, men det är klart det finns. Vad heter
men
de
det
här?
Finns ju jättemycket kristna hårdrocksband. Finns det någon kristna punkband?
Jo, men det gör det fan. Jo, det gör det fan. Alltså, eller rättare sagt, jag vet inte om det finns kristna punkband, men vi såg en sån jävla rolig spelning. Alltså det var inte vi som var där, men det var där de hade så här, kyrkpunken.
Jaha.
Nere i södra Sverige någonstans, jo, där de arrangerar punkkonsert och kallar den kyrkpunken, för det var inne på kyrkan och liksom så här. Och då tänkte vi så här, man hade ju verkligen velat se banden där och tänka, vad fan sjöng de om? Vad gjorde de? Alltså liksom så här.
Men du var inte dit och tittade då?
Nej, alltså det var ju efteråt. Liksom, vi såg affischen i efterhand.
Men du får ju forska lite i det där då.
Men du, en grej som... Jag har ju kritiska frågor inom punken. Och det är det här med... Egentligen är ju... Jag vill ju säga att det är liksom ungdomskultur. För kopplat till det här är det så nära att man är ung vuxen och hamnar ute i världen och man är arbetslös... Det var i alla fall så på den tiden. Nu i Skellefteå så är man inte arbetslös så länge. Men man kan ju inte vara punk och medelålders.
Du har inte åkt punkbåten, hör jag ju.
Nej, men alltså egentligen, men lugn. Vad heter, på något sätt så måste man ju hitta sin plats i samhället. Man måste spela samhällets regler. Man kanske är förälder och liksom ska uppfostra dem. Man kan liksom inte vara rebell längre. Man måste ha anpassat sig. Vad tyckte du om det här resonemanget?
Ja, nej men alltså, jag tyckte det var så sinnessjukt fel.
Det är bra.
Ja, därför att punken sitter ju någonstans i vad du gör, eller vad du liksom, väpnad revolt, eller vad fan du än vill kalla det liksom. För dig så är ju punken någonstans, ja, men det är ju väpnad revolt i din värld.
Ja, men jag menar inte, jag menar att det är liksom att,
ja men man kan ju fortfarande,
det kan ju vara en inre revolt.
Man kan ju fortfarande ha åsikter som fortfarande ligger i linje med punken, utan att för den skull försaka sina barn, försaka deras skola. Alltså, jag är trebarns pappa. Har barnen varannan vecka. Jag brukar kalla mig själv för varannan vecka taxis. För det är ju det man gör, man skjutsar ungarna mellan olika ställen, och det är allt ifrån kompisar till så här idrott. Men däremot så har jag ju alltid behållit min ståndpunkt och ideologi. Och du har rätt i en sak. Jag kanske idag inte skulle kasta bajs på polisen som 45-åring. Det kanske jag inte skulle göra. Medan som 16-åring så hade det varit en rimlig lösning på saker. Men jag kan ju göra det, men på andra
det
sätt.
Det som är roligt med det är ju att din yrkesroll tillåter ju dig att ha ganska mycket ilska. Du jobbar inom LO och du är på Norfolk. Och ja. Jag antar bara att du har liksom nytta av lite hårda ord och tankar. Man måste vara lite bestämd.
Ja, men så är det ju. Men så är det ju. Och det är så jävla kul att jag har alltid levt efter devisen att ingen människa är chef för någon annan i livet. Däremot så kan man vara chef för någon annan i arbetslivet. Men man ska aldrig bocka och buga för någon som står över en i jobbet, utan det bästa man kan göra det är att säga: du kan bestämma vad jag gör på jobbet, men jag kommer aldrig någonsin att kuva mig för dig när det gäller att titta dig i ögonen och säga vad jag tycker. Och det har alltid varit min devis från första dagen, att liksom när min chef sa du ska fan göra det, då sa jag: ja, jag kan göra det, men då ska du fan förklara varför jag ska göra det. Och det tycker jag är en jättebra sak som, jag menar, Sverige är ett så jävla öppet land som man, vi har fan rätt att fråga.
Men det som är roligt idag är ju att alla de olika stilarna går ihop i varann. Alltså när punken en gång började så var det liksom kravaller mellan skinheads och punkare och så raggar och punkare. Och jag nämnde vad heter tidigare att vi var punkare, vi var inga riktiga punkare, men vi lyssnade på sån musik, men vi var ju typ raggare också. Och vi kände inte till något om de här motstridigheterna som var främst i Stockholm då på 80-talet när raggare spöja punkare. Alltså, det har ju aldrig funnits här.
Men jo, i Piteå fanns det. Ja, Öjebyn, där var det brutalt.
Ja, Hjälpen också.
Ja, men,
och Boden
också. Och grejen var, i Skellefte fanns det aldrig. I Skellefte så hängde ju för fan, det var ju skaterna, punkarna, skinheadsen, raggarna, alla gick ju tillsammans. Jag räckte med att åka till Piteå. Och jag minns första gången vi spelade i Piteå.
Var det på Facebook?
Nej, det var på, vad heter parken,
Döbelsparken,
Badhusparken.
Jaha.
Spelade vi. Och så sen då skulle vi stanna kvar, hade vi tänkt då, över natten. Och då var det ju en av punkarna där som sa att jag håller undan jävla busstation och krysset där, alltså där hänger raggarna, och ser de er där då får ni stryk. Och jag bara, va?
Ja,
och,
men det var...
och vi trodde inte på det och gick dit då, för att vi var ju sugna på en hamburgare. Och så kom vi dit och det var jag, Chris, Håkan och Nisse. Och så ser man bara, det var som en grupp jävla hyener. De bara, whoop! Och de bara, ja. 16-åriga punkare. Och de bara, ta dem! Och vi bara, vad i helvete? Jag bara, vi sprang så inåt helvete med kängorna där, vet du. Kängor är inte fotriktiga skor, vill jag säga. Så det var så här, 14 år kängor. Man bara, sprang så fötterna blödde och bara, är de borta? Är de borta? Och så bara, vänster, höger, vänster, höger. Och så sen du vet så här, in i en gränd. Bara las under en buske. Så vi låg under en jävla buske i en halvtimme. Och så bara, för vi hade aldrig sett det i Skellefteå. För det fanns ju inte här, som du, nej, säger. Men alltså, i Piteå och Älvsbyn och Öjebyn och liksom så här, Boden. Alltså, det var liksom, de var brutala. Och de brydde sig inte om du var minderårig heller.
Idag finns det ju inte de motsättningarna.
Nej.
Men då kan vi fortsätta att berätta om, vart var vi nu? Nu var han ung och blev spöad och raggare. Men i Skellefteå var det ju lite så att många av våra vänner hade ju lite nazisympatier.
Ja, men det var ju det. Alltså, man hade ju inte förstått liksom skillnaderna där.
Nej, och det var ju, alltså, det var ju på riktigt att de
De var ju fan de nazis.
Punkarna har alltid varit spretig i ideologierna.
Men där inte så spretig tycker man ju att man börjar...
Nej, men där hade du ju en jätteskillnad. I Skellefteå så var det så att är du punk eller skinhead, ja men då hänger vi ihop.
Mm.
Och det spelar ingen roll vad du tyckte, utan vi gillar någon form av samma musik. Och här hade ju skillnaden att jag och du, Anna, vi växte ju upp där liksom, vi hade ju folk som hade nazist sympatier. Och samtidigt var det så här,
vi accepterar dem ändå.
Ja, men alltså, för att de var ju snälla.
Ja.
Och samtidigt så var det så här, åkte man till Piteå, då var det ju jävlart. Det var vänster och det var socialism och det var anarkism och det var liksom, och sen fortsatte ju det långt ut. Men det var så konstigt, för att just Skellefteå, vi var inte så brydda. Och samtidigt hade vi inte så mycket motsättningar heller. Alltså, och jag säger inte att det är rätt, men det var så konstigt. Jag minns ju än idag två personer som, de var ju med i vårat gäng. Och jag minns vi pratade. Och vi satt och pratade och bara, ja men jag är ju nazist. Och jag bara, hur fan gick det här till?
Men jag tror knappt de visste vad de sa.
Nej, men det var ju lite så.
Alltså, vars kom det ens ifrån på den tiden? Vi hade ju inga invandrare.
Men det var ju jättestor.
Det var ju några stackars adopterade.
Ja. Nej, men Skellefteå var speciellt, för vi var inte alls lika som de var i Luleå. För där var de väldigt, väldigt vänster. Och väldigt, väldigt... Alltså, vi bara sket i att de hade nazistiska...
Nej, men i Skellefteå så var det... Det var mer åt anarkisthållet. Alltså det var liksom så här, inget
det var förbjudet.
Nej, det finns ingen politik. Det finns ingen politik, det finns ingenting. Så var Skellefteå. Det var liksom så här, det finns ingen politik, det finns ingenting som är värdigt. Och liksom så här, det var ju också det som gjorde, alltså, ja men jag kan tänka liksom så här, att som vi har pratat om nu tidigare, att ja men Piteå, Boden, Luleå, det var jävligt vänster. Umeå, det var ultravänster. De var ju till och med Hare Krishna liksom, vissa av dem.
Och så här, veganer.
Ja, men just det där, i Skellefteå så var det verkligen så här, du är accepterad så länge du bekände till ingenting.
Ja, det är inkluderande ideologi.
Ja, men alltså, det är liksom så här. Och sen så var det ju socialister och det var ja, uppenbarligen nazister liksom så här. Men ja, fan, samtidigt så kan jag ju då tillägga att åtminstone en av dem är ju socialist idag. Och den andra vet jag inte. Jag tror att han bara går runt på gatorna och är sig själv. Och sen, det vill säga utvecklingsstöd.
Det gick alltså illa för bägge två.
Nej. Absolut.
Han var ju socialist, sa ni.
Ja. Enligt dig, ja. Det gick väldigt bra för honom. Det är dig det gick illa. Ja.
Men du tycker att det går jävligt bra just nu med blå och brunt.
Alltså,
ni lyckas ju otroligt bra med allt det här nu. Alltså, ni håller på att skapa det mest segregerade landet i världen.
Jag är faktiskt väldigt förhoppningsfull om att det här ska bli bättre. För den socialdemokratiska regeringen vi hade tillsammans med Miljöpartiet var ju en mild katastrof.
Ja, men alltså, då får man ju ändå, ändå tänka att Miljöpartiet må ju ändå vara bättre än alltså Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna är en produkt av den tidigare politiken av Socialdemokraterna.
Nej,
och Moderaterna.
Sverigedemokraterna är en produkt av liberalisternas styre mellan 2008 och 2000, vad var det? 14-16.
Alliansen menar du?
Alliansen. Ja. Det var ju, alliansen har ju skapat Sverigedemokraterna. Det är alliansen som rår för all skit som vi nu har idag.
Ja, men du har i alla fall en politisk ståndpunkt och du är lite kritisk till Tidegänget nu.
Alltså kritisk, det är ju, man behöver inte ens vara kritisk. Det är ju bara att se på hur det ser ut. Alltså, det här är ju det fruktansvärdaste vi någonsin har haft i Sverige sen andra världskriget, ska jag säga. Det här är ju sån jävla total kollaps av ett samhälle när det gäller regering. Alltså att man ens kan acceptera från kristdemokrater. Alltså Jesus var ju den sista socialisten. Och att ni sitter och släpper in nazister i regeringen, det är ju det sinnessjukaste jag har hört i hela mitt liv. Att liberalerna som ska vara liksom för tillåt konservativa bokdödare in i regeringen. Alltså det är så brutalt i min värld att jag inte ens kan förstå det.
Nej, men vi håller ju inte med varann, så långt kan man ju säga. Och med all respekt, jag menar, med tanke på att vi är inne på punken och punkens historia, att det slogs med skinheads och att det finns liksom den här kopplingen mellan skinheads och starten av Sverigedemokraterna, så kan jag också förstå din, att du verkligen har den här åsikten idag. Så att jag både förstår men inte riktigt håller med om situationen vi har i,
jag tror inte
Sverige.
Ni kommer enas om det här i,
nej, men jag
i
tror inte vi.
Nej, men vi kommer ju aldrig att enas rent politiskt. För jag menar, det är ju samma sak som om man tittar på ultrahöger och så tittar man på liksom så här moderat anarkisterna liksom, det är ju samma där, att det är liksom, man är väldigt nära varann fast på så jävla olika sätt. Och jag skulle vilja säga att amen, det bästa vore ju liksom så här, om alla hade 100%, alltså, så då skulle ju alla vinna.
Ska vi göra en liten koppling till musiken igen nu? Alltså det finns ju när punken startades en gång i tiden, så var det liksom, de var mot etablissemanget, och det är liksom staten och styret och institutionerna. Och jag ser liksom alltså grejen är att i politiken så har det lite grann skett ombytta roller. Jag menar, idag är det liksom den här, många i arbetarklassen röstar på Sverigedemokraterna, samtidigt som en del av vänstern har blivit en liksom övre medelklassvänster, plus att vi har lite vänstervridet inom vissa institutioner, så att helt plötsligt är man
det där köper jag inte. Du sa just att vi har lite vinkling mot vänster i vissa medieinstitutioner. Kan du utveckla det?
Ja, nu sa du, lade du till media och då...
Nej, kanske... du sa i vissa institutioner.
Ja, vi har ju... Vad ska man nämna?
Du menar att social public service är vänstervriden. Det är det du
till
säger.
Till exempel det, ja.
Ja, fast det är ju det skitsnack. Nej, och där det... kan du hålla käften. Och jag kommer kasta micken i ansiktet på dig ifall du säger det igen. För det där är jävla bullshit. Du sitter och hittar på. Det där är jävla Trump-propaganda som jag inte går med på. Public service är fan public service. Och den är helt okopplad till politik. Och det där får du inte köra i din podd. Jag vill att du sänder
det här.
Det här
är alltså en podd med fria ord. Ja, så här får man säga vad man vill.
Ja, men då vill jag att du behåller mina också.
Behåll?
Mina ord som jag just sa också.
Ja, det gör jag definitivt. Ja.
För det där tycker jag är bullshit. På riktigt.
Får jag kommentera det?
Ja, det får du göra.
Jag menar inte att public service sänder vänstervridna åsikter. Den makt de har, det är att välja vilka reportage de gör. Och dessutom kan man välja vilka man väljer för att kommentera. Och det kan ju vara ett urval. Jag menar, om vi tittar på så enkelt som Sommar i P1, så har du väldigt få högersympatisörer där. Utan det är ganska mycket av den här, om jag nu får använda det ordet, woke-vänster. Och det är liksom... invandring, klimat, HBTQ, alltså det finns
som väldigt ganska, få punkare
som är ganska ja, det kan man ju säga.
Ja men du hade ju till exempel i fjol, så hade du ju Peter Karlsson som representerade han, alltså Peter Karlsson i P1 i fjol, han tog ju liksom 5 röster för att han är så otroligt ska man säga.
En korkad fråga, vem är Peter Karlsson?
Det är han som är grundaren av Northvolt, som bygger batterifabriken i Skellefteå just nu. Liksom så här ultraentreprenör och liksom så här allting och så där. Och det jag menar där är så här, att jag tycker ju att allting som public service gör idag har blivit så jävla högervridet för att SD
absolut.
Nej, för att SD har börjat hota med att vi kanske tar bort det. Vet vi kanske du, tar bort det.
Ja, nu har inte de den makten.
Nej, men det har de ju faktiskt.
Nej, vet ni varför de har förlorat makt? Det är ju för att Socialdemokraterna har växt. Och det tycker vi egentligen är bra. Just idag så har ju vänstern majoritet ifall det skulle bli omval eller extraval. Ja. Och det betyder att många säger att den här styrande tidavtalet, regeringen sitter i Sverigedemokraternas knä. Sverigedemokraterna har tappat den makten i och med att Socialdemokraterna har växt. För de vill ju inte ge makten, eller genom ett extra val ge makten till Socialdemokraterna. Så därför har inte Sverigedemokraterna särskilt mycket att säga till dem.
Nej, nej men, och jag menar, det som jag säger liksom så här.
Just, du har rätt.
Ja. Det är ju den där, alltså liksom, det där maktbalansspelet är ju alltid ett jävla. Det är ju en påtryckning, det är ju någonting som styr. Men just det där att när man kallar public service för vänsterorienterat, så anser jag att man tillhör Trumpialismen. Alltså liksom, då är liksom, när man kallar public service för vänsterorienterat, då är man också en del av dem som vill storma Kapitolium, som jag ser det.
Men jag menar ju att sånt som fungerar bra, det ska också tåla kritik. Men jag måste ge dig faktiskt rätt i en grej. Och det finns ett ändrat tonläge i public service efter det var maktskifte. Och vad det egentligen beror på är svårt att säga, men jag har uppfattat det. Jag tyckte att det var mer tydligt innan.
Ja, men jag tyckte det är så tråkigt för att SD har skruvat till läget. Alltså man, så här är det. Det tråkiga med Sverigedemokraterna det är att de har ju blivit så smarta så att de angriper saker som ingen ser. Och liksom så här, man börjar angripa kulturen, man börjar angripa konsten, man börjar angripa det fria sättet att uttrycka sig. Man börjar ta bort liksom så här olika instanser som ingen människa bryr sig om. Och det är ju det som ingen av oss är. Vi som sitter här i Drängsmark, vi kommer inte att bry oss ett jävla skit ifall man plockar bort det fria uttrycket inom konsten. Utan vi tillåter att det är någon kulturkammare som styrs av SD som ska bestämma vilka tavlor som visas inne på ett museum. Och det ska bara vara konservativ konst med smakfulla uttryck.
Det där får de stå för.
Ja, men alltså jag säger det. Ja, jag säger att ni har ju tillåtit att de får den makten. Så de kan påverka i kommunerna att den makten tillämpas. De säger så här: okej, vi skiter i politiken, men då ska vi bestämma vad som händer och vilka tavlor som ska visas vars.
Alltså sånt som är skattefinansierat, det ska ifrågasättas.
Absolut, att, och det köper jag rakt av. Det tråkiga är ju att
men om vi nu går tillbaka, alltså
vi kör.
Anledningen, jag ska vi prata musiken. Nej, men anledningen till att vi har Sverigedemokraterna, det är ju en produkt av
liberal, alltså det är ju alliansens. Det är ju alliansens fel.
Det är liksom hela Sveriges befolknings ansvar att det här har vuxit fram. Vi har ju fört det här.
Vi ska se min min just nu. Alltså jag ser ut som att jag ser två vänner slåss nästan. Så jag sitter här och är lite rädd.
Du,
nej.
Det är intressant.
På tal om att vara inkluderande. Här är alla åsikter är tillåtna här.
Ja, men det tycker jag. Alltså, så här är det. Jag kan ju tänka att jag sitter här. Jag är så harmonisk som jag aldrig har varit. För att jag får uttrycka mina känslor. Ja. Och liksom så här, jag menar. Jag tänker att Petter känner samma sak och liksom,
absolut.
Vi är helt emot
det värsta som kan hända är att du sitter och inte vågar uttrycka det.
Ja.
Här kom det fram. Det är det vi söker i podden. Ja.
Jag vet, men jag blir ju rädd. Alltså nej, jag sitter ju mitt emellan er, kanske jag ska tillägga, så det blir så här. Ja.
Jag brukar inta positionen av opposition.
Ja.
Och är det så att det finns en rådande mening, så vill jag gärna ifrågasätta den. Och jag
men det måste göras.
Ja. Och egentligen så på det sättet så stöttar jag Sverigedemokraterna, för de sticker ut ofta och de säger saker som är galna. Och
varför stöttar du inte vänster?
Det gör jag också. Jag tycker att Nooshi Dadgostar, hon kommer riktigt bra uttalande ibland. Och då kan jag, hur högerextrem jag än är, inte säga att det var dåligt. För hon har sina poänger. Sen blir inte jag vänster för det, men jag måste acceptera när hon säger bra saker. För det gör hon ibland.
Ja, men alltså, den svenska politiken idag har ju ett problem, och det är ju att det finns bara två partier som är tydliga, och det är vänstern och det är Sverigedemokraterna. Och det är det som framförallt Sverigedemokraterna vinner röster på. För att de andra, de ska hela tiden känna av läget och liksom så här, försöka fukta sig med allihopa som är intresserade. Och liksom, ja, det är en jobbig situation, tycker jag. För att det innebär ju att liksom det här vänster-högerblocket, det har ju tappat lite grann funktionen, när det innebär att alla liksom så här, Socialdemokraterna, men vi kan gå över mitten ifall vi kan få de väljarna. Moderaterna kan gå över till vänstern för att få, alltså liksom så här, alla sitter i mitten utom vänstern och Sverigedemokraterna.
Vi lever ju landet lagom. Ja. Någonstans ska det ju trängas där i mitten.
Men så här, kan jag fråga så här, kan vi gå tillbaka nu frågar jag. Vad heter det nu? Kan vi gå tillbaka till punken igen?
Mm. Nu,
vilket är den bästa punkskivan? Nu får alla säga.
Ja.
Varsin.
Oj.
Ja, men alltså, jag kan börja. Ja. Det är ju, för mig är det Ebba Gröns samlingsalbum 1978 till 82, tror jag den heter.
Jättebra skiva. Faktiskt. Det är en mycket bra skiva. Jag tror jag har den hemma.
Är det lite mainstream att tycka det?
Nej, men alltså, det var ju en ärlig fråga. Ja. Anna då?
Men det är väl Astakask, kanske aldrig en...
Aldrig en LP?
Ja, alltså jag gillar ju Astakask. Fast det är ju för att jag...
Ja, men det är ju för att du gillar det.
Ja, men jag ser... Fan, jag har två. Jag har Radioaktiva räke, Labyrint och Räserbajs, Noppriga tights och Moonboots.
Alltså jag gillar Noppriga tights och Moonboots. Den titeln är underbar.
Du då, Stefan?
Okej, okay, då säger jag så här. Vad heter det nu? Jag säger Iggy and the Stooges. Första skiva. Vad heter den? Det heter The Psychedelic Stooges. Den är från 1969.
Är det dog food och liknande?
Ja, no, I wanna be your dog.
Yeah. I'm living on dog food. Visst var det ändå.
Men jag är impad att du kan det här, Peter. Det här är ju...
Du håller inte mig som punkt.
Jag tänkte mig så här att vi måste gå tillbaka och prata.
Du lyssnar på Carola.
Ja, jag har lyssnat på Carola. Men jag har ju också lyssnat på punk. Jag är lite allätare. Ja.
Men nu senast,
i raggarbilar.
Nu senast när vi åkte bil så var det mycket epadunk.
Epadunk, ja.
Men jag har ju fördomar. Jag tycker ju att du ens har lyssnat på punk. Det är ju jättekonstigt för mig.
Men jag förstår inte varför din bild av mig. Nej, men hur jag du har skapat den.
Men det är ju för att jag har ju fördomar om kristdemokrater.
Ja, men en kristdemokrat är ju inte bara en politiker.
Ja, absolut.
Dessutom tycker vi är ganska brokigt
på
parti.
Carola. Ja. Och du äter bara svensk mat. Det tror jag för att
kött och potatis. Ja, men får jag ställa en liknande fråga då? Vilken låttext har ni påverkat er mest? Stefan, om du börjar.
Det är KSMB 602. Det är utan, jag behöver inte...
Vilken textrad gillar du bäst då?
Det vet jag inte riktigt.
I mitt fall så är det ju Kräftkalas med Demedusa. Det är den låten hört. Som
har, är den punk?
Nej, men alltså, du sa ju vilken låttext.
Ja, precis. Och det behöver inte vara punk.
Ja. Och jag känner så här att finns det en låttext som har påverkat mig så är det ju Kräftkalas. För att det är ju ren och skär glädje rätt igenom.
Men
det
hur går det nu på ett ungefär?
Kräftkalas, kräftkalas, vi höjer våra glas.
Ja. Alltså, men det är ju de tiderna nu. Det borde vara din bästa månad på året.
Ja, alltså vi kör ju den. Vi kör ju den hela tiden med Laskaj. Men
Anna,
ja.
Din tur.
Vadå?
Vilken... Låttext som var...
Nej, men gud, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag vet inte. Jag kommer inte på någonting. Min hjärna är helt tom.
Nej, men...
Jag har ju helt... Jag är ju helt skärrad än.
Jag har ju lyssnat på Ebba Grön och började när jag var ganska ung. Och en text är ju, vad ska du bli när du blir stor? Ska du bli som far och mor? En bossförsäljare någonstans. Det var ju liksom, man var ju precis där när man hörde det där.
Ja, men och grejen är så här att vi har faktiskt pratat väldigt mycket om det där i Las Kai, att man är ju två typer. Man är ju antingen den som gillar texterna eller så är man den som gillar melodierna och musiken. Och jag är ju egentligen den som gillar musiken, melodierna, alltså liksom så här, jag har ju älskat låtar innan jag kunde texten. Medan tar vi till exempel som Bulten i Las Kai. Hon kan ju sjunga en låt efter att ha hört den fem gånger, så kan hon varenda jävla textrad. Och jag kan ju inte ens våra egna textrader. Alltså liksom.
Men är Bulten din tjej?
Ja.
Okej, då är jag med. Hon kallas för Bulten.
Ja. Och det som är så roligt är ju att men hon är så här, men hur kan du inte kunna dina egna texter? Och jag bara, ja, men det är ju flera år sedan sjöng de. Men det är så här, för mig så är det ett jobb att repa in texterna. Däremot musiken och melodierna, det kan jag spela på basen i sömnen.
Ja.
Men texterna, det måste jag faktiskt repa. Och så att därför liksom, när man tar en låt, så för mig så är det så här, ja, men en av de bästa låtarna som jag vet i världen, det är ju vi kan ta Pet Shop Boys. Det var ju mitt lilla mellanstadieband då. Men där tyckte jag ju att både Suburbia och Rent, svinbra. Frågar de om texten idag, kan fortfarande en texten, men jag tycker fortfarande att det är två av världens bästa låtar. Alltså liksom så här, och för jag tycker melodierna, harmonierna är så bra.
Men annars så tror jag faktiskt att många punkare faktiskt är textmänniskor. Men är du en textmänniska eller en...
Alltså, ja, men jag gillar ju texter, men precis som dig så kan inte jag komma ihåg låttexter, och det är ju om man har, det har man medfött eller inte, den förmåga. Och jag egentligen brukar gilla att sjunga, men jag kan inte komma ihåg texter.
Nej, men du kan ju tänka det liksom, hur många gånger man får fråga, men Pierre, kan du inte spela en låt? Och jag bara, nej, alltså, vad menar du? Ja, men kan du ta fram gitarren och spela en liten låt här då? Och jag bara, men jag kan ju inte ens mina egna låtar. Och liksom så här, och bara, vad menar du? Jag bara, ja, men alltså, jag är så jävla inrepad så att jag har texten till det jag ska göra nu. Och sen finns det vissa som sitter kvar liksom för alltid. Alltså liksom så här. Men just det där att en del tror ju att, ja, men han är musiker, han spelar så länge. Men han skulle ju kunna spela Simon & Garfunkel på en jävla höger liksom tuff bara. Och jag bara, nej, jag har ingen aning. Alltså,
men kan vi inte prata lite om Las Kai nu när vi ändå är inne på det?
Ja.
Hur länge har ni hållit igång?
Ja, men det är väl egentligen så här att det är ju så att Las Kai är ju resultatet av att Skumdum började spela på engelska. För då bodde jag i Falun och så kom Dr. Dille förbi mig och så sa han så här, fan, jag är så jävla arg på dig för att ni har börjat köra på engelska med Skumdum. Och ni var liksom ett av de sista trallpunkbanden som sjönk på svenska som jag tyckte höll fanan högt. Det var snabb tvåtakt, det var liksom... Och då sa jag, ja, men då får väl vi starta ett eget band då. Och då sa han, va? Ja, men vi får starta ett eget band då. Där föddes Las Kai, någonstans 2003. Och vi körde ihop fem låtar, spelade in dem. Sen vart det inget mer. Vi släppte en EP, gick jättebra. Men då ringde faktiskt Dr. Dille till mig 2000.
Om man frågar vem det är.
Det är trummisen.
Okej.
Okay. Ja. Då ringde han till mig och så sa han så här, jag vet inte varför, men jag har skrivit några nya låtar med Las Kai. Och jag bara, fan, det är jag också. Så då sa jag, men om vi bokar studion i Skellefteå som vi har, så kan vi spela in liksom en ny, ja, men singel eller EP eller vad fan det blir. Och så ringde vi in några kompisar och så, ja, vart det, då blev det svinbra. Så vi bara, ja, vi släpper en skiva. Och så var alla överens om att det här borde vi ju kanske ändå spela live på. Så då började vi spela live, vi gjorde en spelning. Sen var det så att alla hade ju band som var viktigare än vad Laskaj var fram till 2014. Och 2014 då sa vi att vi provar köra ett år med Laskaj och se om det blir någonting, se om folk vill ha oss. Och det gick så bra så att 2015 släppte vi en ny skiva, gick ännu bättre, och så började man inse just det här att ja, men då var ju alla vi, ja, men det var småbarn, det var familjer, det var allting, och så bara oj oj oj, men det går ju bättre än vad vi har tid med.
Ja.
Så då fick man ju börja prioritera om, och sen 2017 då tog det riktigt fart med våran skiva Bäcksvart, och ja, men sen dess så har vi ju spelat varannan helg året runt.
Får jag fråga, vad är det för skivlag ni har släppt?
Ja, men det är det som är det roliga, att först släppte vi bara själva. Nej, första släppte vi på Second Class Kids Records. Yeah. Som drevs av en kompis som jag träffade i Falun när vi startade Laskaj. Sen släppte vi allt själva. Sen ringde han upp mig igen 2014 och sa, nu har jag kommit så långt jag kan i karriären, så jag vill börja om med skivbolaget. Vill ni släppa hos mig igen? Och jag bara, ja, det vill vi göra. Men bara om jag får vara med och bestämma vilka band vi ska släppa.
Så du är en liten del av det skivbolaget nu?
Ja, nu sen 2 år har jag köpt in mig. Så att jag
är delägare. Du är så skivbolagsmagnat.
Mogul.
Mogul.
jag vill gärna se mig själv som skivbolagsmogul.
Mogul, ja, men det låter bra. Magnat.
Men betyder att du har ett engagemang där nu som...
Ja, ja, alltså ja. I hela scenen.
Och... Men det är ju också hela punkrörelsen är ju det att du släpper ju egna skivor. Alltså du gör det själv. Alltså. Det är ju så du gör. Ja.
Och nu så är det liksom att jag, nu har jag plockat tillbaka det och liksom så här så nu så vi äger våra skivbolag tillsammans med Pelle, vi släpper på Komet som är vårt bokningsbolag, alltså det är de som bokar ut spelningarna, och ja, men jag har alltid varit det, jag vill ha kontroll över mitt eget musicerande, jag vill ha kontroll över min egen musik. Och nu känner jag verkligen att nu
men ni har ju blivit jättestora. Alltså jag menar, nu när punkbåtarna går så är ni ju de största, högst upp, du vet så här, som de lockar folk med. Det är ju ni.
Ja, vi är ju ett av, jag skulle säga, vi är ett av Sveriges 3 största, ja, i alla fall. Alltså liksom,
det är det som är så häftigt. Men tror du Skellefteborna vet det?
Nej.
Alltså jag tror inte de har en aning om hur stora ni är. Alltså,
nej,
de har ingen
aning. Nej,
men nu har jag en borgerlig fråga. Ja. Går det att tjäna pengar på musik?
Nej. Men sluta.
Nej, men alltså, så här är det. Jag säger så här. I Sverige, nej. Alltså, och då är ju frågan, vad menar du med tjäna musik? Kan jag leva på det här?
Ja, men nej. Så att du kan ta det som en del av din inkomst.
Ja men grejen är så här med Laskaj, så här, vi har ju ett företag, bara för att det är ju ingen som köper att man betalar, och alltså det måste ju vara
faktura. Får ni något från Spotify?
Jättebra.
Ja, det kan jag tänka mig.
Alltså det roliga är Laskaj var ju så jävla snabba med att haka upp på Spotify. Så att jag,
du fick mer pengar. Alltså.
Ja, jag gjorde en deal med ett företag som gör att jag har 5 gånger mer än vad The Wanna Dice har, för att de gör sin
per låt eller per spelning.
Ja, per spelning. Ja. Och det innebär att
din du har alltid på musik hemma där de spelar din egen musik.
Nej, det vågar jag inte.
För att
man kan göra så.
Men, nej, men saken är så här. Anledningen, alltså en stor anledning till att Laskaj kunde fortsätta utvecklas var ju att vi hade Spotify där vi faktiskt fick in pengar. Så att istället för att sitta och vänta på gaget så kunde vi boka flyget eller tåget eller bussresan 2 månader innan, för att vi hade liksom en intäkt någonstans ifrån.
Nej, men jag kollade ju igår, alltså ni har ju enormt mycket folk
streams,
som har tryckt på eran låt och vill spela den om och om igen.
Ja. Nej, men alltså Det är väl det som är grejen med Lasca. Alltså det jag tycker är så fantastiskt är att vi har världens bästa fans. Vi har världens bästa publik.
Jag har ju varit sett er faktiskt några gånger.
Ja.
Och men, vad heter det? För jag,
ja, så kör du.
Och då tänkte jag så här att det är enormt mycket folk som står där framme och kan era låtar utan.
Ja, det är ingen som fattar det.
Nej, alltså ni är jättestora i punkscenen i Sverige. Alltså.
Ja, men vi är jättestora i livescenen.
Ja.
För det var liksom så här, vi spelade i fredags i Norrköping som vi aldrig spelade i. Och så är det bara ett hav av människor. Och så tänkte jag, fan vad kul att det är så mycket folk.
Ja.
Sen kan alla sjunga med låtarna.
Ja, liksom så här. För alla kan era låtar när man är på spelning. Och det är hur mycket folk som, de är lika stora som, ja, de största, eller ni är ju de största, bland de största punkbanden i Sverige. Och det är ju svårt för mig att fatta eftersom jag känner dig. Så vi
ja. Nej, men vi är ju större än nästan nu.
Ja. Grattis.
Mm. Hur många stora eller hur många punkband finns det som räknas som etablerade och stabila?
Men du ser ju hans t-shirt. Då är det ju Close Up båten som var. Nej, det var den senaste. Nej.
Ja, den här fick vi nu.
Ja. Ja.
Det är tio.
Han har alltså spelat med Toy Dolls och han står som fyra på deras band står som fyra. Du vet vad Toy Dolls är?
Nej.
Okay.
Ja, det är ett stort. Det är liksom
ja, det är ett stort band.
Ja. Men grejen är så här, Det handlar ju bara om att vara ödmjuk. Och jag säger så här att vi försöker ju hela tiden. Vi försöker ju jobba för det. Och liksom så här att vi har ju alltid sagt också att för att vi ska kunna växa och vara som vi är så måste vi också göra alla liksom så här små ställen.
Ja.
Så att jag minns när vi skrev på för det nya bokningsbolaget, då sa han så här: men kan ni inte bara skita i alla de här småställena, för att jag kan ju boka ut er på stora arenor och liksom så här, men då blir det kanske bara 12 spelningar per år. Vi bara, nej, men vi ska göra 35 spelningar per år.
Absolut,
varje år.
Alltså liksom så här,
det är så, för att vi hinner inte repa, så vi måste göra det.
Ja, ni ser det som rep.
Ja. Så vi måste spela varannan. Vi måste spela varannan här. Och han bara, jaha. Men då måste vi ju ta de mindre ställena också. Vi bara, fast det är de mindre ställena som är de roliga ställena.
Det
är liksom, det är ju där det är. Det är ju där det är kul. Liksom så här, när vi spelar på vad heter det då? I Sala heter det liksom så här, Sala Rocks. Nej, men det var någon rockbar de hade. Scenen var 1x3 meter. Man stod så här och man bara,
men det är jättehärligt.
Ja, men det var svinkul.
Det känns ju lite punk, va?
Ja, men och det var så jävla roligt för att det är ju så kul att varva det med att sen stå och spela inför 1000 pers.
Ja, ja.
Liksom. Men vad är den största spelningen då?
Publikmässigt. Ja, men punkbåtarna har ju varit liksom punkbåtarna, då har det varit nästan
alltså, jag kan förstå det. Det är jättemycket.
Men den egna spelningen som vi har gjort. Ja. Så tror jag nog kanske att Nalen, när vi sålde ut Nalen efter pandemin.
Ja. Men var det 600 personer?
750.
Men det var då, det var då vi skulle komma. Med.
Ja. Jo, vi skulle komma dit, men det blev inte.
Ja. Nej, det var galet var det. Alltså då var det så här, mamma, är det här vi?
Är vi på klassiska Nalen?
Ja. Vi har sålt ut. Och det är liksom så här, mamma, fy fan.
Alltså
liksom
vad coolt, alltså det är
jättebra. Ja, det är tråkigt att vi inte får dit. Alltså.
Jag är lite starstruck av dig, Pierre. För att du har ju faktiskt, du är ju en av, den enda av oss, förutom dina Chris och gänget då, som faktiskt fortsätter med punken i denna dag. Och så Vicky förstås. Men.
Ja.
Men jag har en fråga, det här med att skapa ny musik.
Ja.
Alltså det måste ju finnas saker att skriva om. Jag menar, en punklåt ska ju ha ett innehåll. Ja. Man kan ju inte bara skriva ihop något trams.
Nej.
Det är inte svårt att komma på nya saker att skriva om.
Ja, men som du och din regering har sett till, så har du ju gett mig nya låtar för 5 år framåt.
Ja, men då har jag följt frågan på det. Därför att jag var nämligen på ett träst också. Jag tror jag nämnde det här när jag spelade in med Anna. Och det är ju alltså det här med woke, att punken går mot woke, att det ska bli så inkluderande och sånt här. Det blir nästan lite tramsigt när man liksom ska, man har en med någon slags som kanske är adopterad, och så kallar man sig ett multikultiband för att man är inkluderande. Och...
jag skulle
nog woke aldrig... är ju inte punk för
men
mig.
Men alltså, jag vet inte ens vad du pratar om.
Nej, inte jag heller. Alltså,
du får utveckla det här, jag förstår inte vad du pratar om.
Att man vill liksom trycka på att man är inkluderande genom att man har någon med utländsk härkomst i sitt band.
Är det inte bara du som är rasist nu? Som,
är
som
jag
tolkar
rasist?
Det? Nej, är det inte bara du som tolkar det så och sitter där i din lilla bubbla och tänker att aha, nu ska de vara woke så att de har tagit in en adopterad? Alltså,
nej, inte tagit in, men att de faktiskt säger det på scen och att de skriver att de är ett multikultiskt band.
Aha, alltså, det här har jag aldrig hört talas om.
Jag tror att det finns woke-influencer i vissa delar av punken, och jag ser inte hur det kan vara punk. Det är min poäng.
Nej, alltså, jag har aldrig hört talas om det här. Alltså, det du pratar om nu, det har jag inte ens
men det har jag aldrig hört.
Nej, sen säger jag inte att sen säger jag inte att det kanske finns. När vi var i Tyskland så var de ju väldigt noga med att poängtera att det var så här female fronted bands när det var en tjej som sjöng, för att det var så få tjejer inom scenen. Men det du pratar om, ja,
det är
woke,
inte samma alltså, sak.
Ja, men det du pratar om nu, det har jag aldrig hört talas om.
Det är ju en politisk korrekthet som inte passar in. Man kan inte vara både politiskt korrekt och mot etablissemanget. Det är ju
Men vem är det som har sagt att det är emot etablissemanget?
Alltså, det var ju lite om punkens början, att
ja,
man var liksom mot
början.
Samhällsordningen.
Nej, men grejen är ju så här att jag tycker att det blir så tramsigt när man sitter och pratar om liksom så här, vars är vi, vars kom det ifrån? Ja, men vars kom det ifrån då? Alltså liksom så här, om du tittar på om jag har förstått det rätt, du är kristdemokrat.
Alltså,
eller,
alltså, nu är jag Petter. Ja, alltså, ja. Jag är med i ett parti och det är ju inte min personlighet att jag är kristdemokrat.
Nej, men om du tittar på partiet som du röstar på då, Petter, så är det ju så att jag tror att du skulle hålla med om att ditt parti har genomgått en ganska stor förändring från starten till nu. För om du inte gör det så, ja, men då är det ju bedrövligt. För att Kristdemokraternas start var ju ganska sorglig.
Kristdemokraterna har varit tvungna att anpassa sig till en verklighet vi har i Sverige. Men sen finns det ju inslag av, jag menar, alltså, vi har ju, om det finns punk i politiken, då är ju Sara Skyttedal en punk i politiken. Hon går ju sin egen väg. Hon säger det hon tycker och tänker.
Okej, för en idiot, vem är det?
Det är en kristdemokratisk EU-parlamentariker.
Ja.
Så men, hon är ju radikal egentligen. Ja. Och det radikal är ju lite punk i mina ögon.
Ja. Men det är det jag säger. Det är ju det som är grejen. Att, jag menar, tittar du på punken, så har väl punken som rocken, som poppen, som varenda parti i hela världen var tvungen att anpassa sig efter tiden. Sen så finns det människor inom de kulturyttringarna som fortfarande anser att radikalismen är det bästa. Det du säger, det är ju att radikalismen är punkens sätt att vara. Jag säger att punkens sätt att vara, det är att påverka vardagen. Och på samma sätt som Kristdemokraterna har tvungit att anpassa sig, så har ju punken också varit tvungen att anpassa sig för att bli en del av det som kan påverka.
Ni är fortfarande mot kapitalismen på samma sätt som tidigare, antar jag.
Ja, ja, men alltså, kapitalismen är ju och kommer alltid att ha varit fel. Alltså, kapitalismen, det är ju ett nödvändigt ont. Kapitalismen, det är ju bara det är ett sorgebarn. Och det måste vi jobba med hela tiden. Sen är det så här att punken idag har väl också tvingats anpassa sig. För hur fan ska man kunna påverka ifall man inte har medel att påverka? Punken handlar ju ingenting om att, jag menar, en punkare kan ju vara en ultrakapitalist som en dag i veckan går ut och pissar på flaggan för att han känner att fy fan, idag är jag punk. Det kan vara de små sakerna också. Det behöver inte vara att man är en ultra version av sig själv. Man, det är det jag säger. Alltså, punken kan vara... Jag känner ju väldigt många som har blivit vuxna och liksom ansvarsfulla, ansvarstagande och sådär. Som berättar att ja, men jag är med i Socialdemokratiska partiet, men jag röstar ju alltid vänster. Liksom så här. Och jag kan tänka mig att det finns lika många inom de andra partierna som så här, man blir vuxen och stor och liksom så här, men ja, fan, det finns nog många kristdemokrater som går ut och sigheilar på bakgården också, tror jag.
Absolut. Det har jag aldrig hört talas om.
Ja, men alltså, kristdemokraterna är ju grogrunden för Sverigedemokraterna. Det är liksom så här,
det är all den här bullshiten.
Grejen är så att jag håller med om hela tiden.
Det är klart du gör. Det är därför du ska vara tyst.
Ja, men det är ju en nidbild ni vill skruva upp, så ni har någonting att göra revolution emot. Det här är ju hjärnspöken.
Nej, ja, men det är som du säger, du med din trumpialism liksom så här. Att det är liksom...
Ja, jag är för det fria ordet. Och ja, då tycker jag att...
Ja, jag är också för det fria ordet. Och där är vi ju oense om att Kristdemokraterna skapar Sverigedemokraterna genom sin konservativa nazism.
Ja, det där är rent bullshit.
Det är att jag håller med om det.
Det är klart
jag gör.
Det är klart jag gör.
Jag gör det, förlåt. Men alltså, jag gör det faktiskt.
Men kan du sätta dig i soffan en stund?
Ja, nu blir han arg när du... Sluta nu, Stefan, och prata just nu.
Ja, okej. Nej, men jag pratar ingen mer.
Nej, men saken är just det där att liksom så här... För varje mothugg som kom liksom så här, på allting som är till vänster om mitten, så blir jag ju bara så här, snacka om och kasta sten i glashus, tänker jag.
Ja, alltså, liksom det, så här, är argument om att alla är nazister till höger om Socialdemokraterna, det är ju också lite löjligt.
Men det sa jag inte. Det sa jag inte.
Det är löjligt.
Jag har aldrig sagt. Nu håller du på att förvanska mina ord igen. Nu håller du på att förvanska mina ord. Nu sitter och hittar på. Nu sitter och ljug. Och det är det som är det tråkiga. Jag sa att begynnelsen, det var det. Och sen säger du, så att alla till höger om Socialdemokraterna är nazister. Det är ju dina påhitt. Det har inte jag sagt. Du får spola tillbaka bandet, jag har aldrig sagt det.
Ja.
Jag visste att det här skulle bli så här. Jag sa till Peter.
Nej, men Peter, det har jag aldrig sagt. Alltså, det jag sa var att KD var upprinnelsen till SD som är ett nazistparti.
Ja, men det är bullshit.
Ja.
Ja. Mm. Så just det ämnet kanske vi avklarar nu.
Ja, nu pratar vi igen om punk och last. Ja. Jag gillar att det liksom svänger så här mycket.
Okej. Okay.
Men alltså, kommer ni ihåg på 90-talet när vi växte upp? Största boken var ju Inte som andra döttrar.
Ja.
Alltså alla läste den. Den handlar ju om Sid och Nancy som det gick ju åt
helvete. Det var inte så det gick till.
Ja, men du, har du läst den?
Nej.
Ja, den är jättebra. Alltså, hemskast är när hon berättar om när Nancy var 3 och liksom så här, redan då var så jävla psykiskt sjuk så att hon klippte sönder sin mammas kläder för att hon inte fick köpa godis.
Det är Nancys tjej, du vet att Sid dödade, eller
nej,
det är ju
han mördade inte.
Nej.
De hittades död i ett hotellrum i Chelsea i New York. Och Nancys mamma har gjort en bok.
Ja, men jag också.
Stefan, prata inte nu.
Nej, men... Ja, men just det där med Sid och Nancy inte som andra döttrar. Så det var också för mig liksom så här bok som var... För mig som var... Ska man säga medelklass Svensson från KG som då spelar hockey och fotboll och liksom allting och sådär. Så jag hade ju aldrig fattat liksom så här. Ja, men för mig var ju punken bara liksom så här musik som jag tyckte om liksom så här. Och så läste man där och så ser man liksom där, ska man säga, eländigheten som många hade och liksom så här. Men och jag minns än idag liksom morsan sa bara, men du, din jävla borgarbracka, vad fan ska du börja sjunga om punk för? Och liksom så här, ja, det minns jag än idag, liksom så här, mamma Åsa sa det. Du, din jävla borgarbracka. Fattar du jävla bortskämd du är, va? Jo, det är det som är grejen. Jag fattar hur jävla bortskämd jag är. Och jag tycker jag ska ge igen det på något vis. För nu har jag chansen att ge andra liksom så här. Och det är väl det som är grejen med Lastkaj liksom så här. Med Lastkaj så har det ju varit, vi har presenterat problemen, vi har presenterat eländigheten. Kanske inte en lösning, men kanske liksom så här, vad ska vi göra åt det här? Vi har ställt en fråga.
Men
det...
oavsett vad man... Vi kanske har lite olika åsikter i vissa frågor här. Men är inte punken att väcka frågor också som startar tankar?
Det är ju det bästa som du har sagt idag. För det... Nej, men alltså, det var inte en diss. Nej. Utan det är verkligen... Jag håller med till 100%. Punk för mig, det handlar om att väcka en känsla och en tanke. Det handlar inte om att presentera, jag menar alltså, att säga att allt är åt helvete. Ja, men det kan väl vem som helst göra. Det har ju alliansen, KD, SD, sossarna, vänstern, alla pratar om problemen. Men vad ska vi göra åt det då? Och jag säger inte, vi har aldrig haft en färdig lösning med Lastkaj.
Vill du ha ett tråkigt politikersvar?
Ja.
Och det är att det finns en budget som sätter gränser och därför måste man prioritera. Och ja, det är ganska tråkigt att prioritera. Ja, för då måste man välja bort.
Ja, och det är där jag säger att Lastkaj har ju aldrig någonsin sagt det här är lösningen. För vi har ingen lösning. På samma sätt som politiken måste prioritera med en budget, så säger Lastkaj, vad ska vi göra åt det här? Hur ska vi lösa det här? För att vi vill lämna frågan öppen till våra lyssnare. Och det är det jag tror har gjort Lastkaj ganska populära. För att vi inte ger ett svar. För att vi inte lämnar, alltså vi stänger inte boken. Utan vi berättar, så här tänker vi. Vad ska vi göra åt det? Och så slutar, och alla bara, jaha. Så att alla har chansen att ge sin egen åsikt kring det hela. Och det tror jag är för att det viktiga är ju att vi måste få folk att fortsätta tänka och fortsätta reagera.
Men kan man vara höger och punkare och ta till sig ditt budskap och kanske landa lite annars än ni? Eller är man fel ute om man är höger och punkare?
Nej, alltså det här är jättesvårt. Och jag säger så här, det raka svaret, nej. Det svårare svaret är, om man lyssnar på våra texter och kan köpa, ja, men man kanske kan köpa vissa texter. Men om man gillar Lastkaj som helhet och tycker att det är rätt åsikter, så borde man ju trycka rätt på knappen rakt av. Alltså.
Vet du vad som är lite lustigt? Det är ju det här med socialism och punk som är lite ofrihetlig. Det, där är ju högern lite mer att ta att människans egen frihet. Och går man väldigt långt till höger och vi går prata medborgerlig samling, så går de ju inte mot anarki, men alltså det är så hög frihetsgrad att samhället nästan inte finns. Men det finns en... Man kan inte vara anarkist är att inte ta del av samhället riktigt, att gå emot det.
Ja, men det är att bygga,
men att vara
sin
anarkist
egen...
och socialism kan ju inte riktigt gå hand i hand.
Nej, anarkism och socialism går inte hand i hand. Men däremot så ska jag vilja säga att frihetlig socialism, du pratar om liksom så här att man har liksom så här shackles, att man har liksom så här handfängsel i socialismen. Jag skulle inte anse att man har det. Jag tycker att frihetlig socialism, det handlar ju om ett medborgerligt ansvar där vi bestämmer vad som ska ske. Och det om någonting är väl frihet. Medan det du pratar om man säger så här, medborgerlig samling, alltså det är någon form av den här moderat anarkismen som jag pratar om, alltså liksom så här, där cirkeln sluts åt andra hållet, alltså liksom så här. Medan kommunism, det är ju diktatur, och det jag säger så här, frihetlig socialism har ju alltid varit den ultimata friheten för mig. Därför att där har vi en gemensam beslutsam, ja men ska man säga, vi har chansen att påverka alla. För det jag tror idag i Sverige, det är ju att ingen Svensson idag tror att hen kan påverka det som sker på politikernivå. Vi har fått ett sånt jävla stort glapp mellan medborgaren som inte har någon politisk makt till politikern som inte har någon jävla aning om hur det funkar nere på golvet. Alltså, det skulle vara intressant tycker jag att kolla hur många av våra män och kvinnor idag i riksdagen, hur många av dem har någonsin jobbat på ett vanligt jobb?
Nej, det skulle vara otroligt. Men det är ju också en paradox där, för att det krävs så mycket av en politiker idag att de måste vara professionella. Och då har de gjort det till sitt yrke.
Ja, men då har de ju fostrats. Det jag frågade var inte...
Var det en fråga med?
Nej. Jo, jag sa, hur många av alla riksdagspolitiker idag har under sin livstid jobbat med ett vanligt jobb?
Men det kanske är ganska få, men då finns de också, det gör de ju.
Ja, men om du tittar, de är ju fostrade till det. Alltså, de är ju fostrade in i politiken. De har ingen
jävla
aning.
Vi hade ju nyligen en som kom direkt från yrkeslivet in i riksdagen. Och det var Jonas Andersson, Sverigedemokraten från Skellefteå.
Ja.
Han kom ju från, han hade jobbat på flyktingboenden har jag för mig.
Ja,
det är
klart. Ja. Men,
det är fan tyst.
Nej, men jag menar, alltså, bland kommunpolitikerna så kan jag ju köpa att absolut, så då finns det många kommunpolitiker som har jobbat. Men när det gäller uppe i riksdagen, de är ju fostrade in i det här. Alltså liksom så här, de är ju fostrade in i hierarkin där pyramiden styr. Och det är det som jag tycker är så tråkigt, det är det som jag tycker är så jävla hemskt. Och för att gå tillbaka till det vi pratade om tidigare, när vi pratade om public service och allting, jag tyckte det är så hemskt att det känns med Sverigedemokraterna vid rodret som att vi går mer och mer mot en diktatur, för att det ska strypas det fria ordet, det ska strypas, man ska inte få uttrycka sina åsikter längre. Och jag menar, snacka inte om att bränna koraner, för att det gör mig bara ledsen, för att det är inte det som är det fria ordet. Det fria ordet, det är ju det så kallade i din värld vänster public service. Det är de som är de enda oköpta medierna som finns längre. Trumpialismen håller på att ta över världen, och det gör mig så otroligt ledsen.
Men det vi gör i lokala partiet är att vi är opposition mot etablissemanget som faktiskt är socialdemokratin i den här staden. Så i den här staden så är sossarna etablissemanget. Så det är de vi går emot. Och min privata drivkraft i det jag lilla uppdrag jag har, det är att stoppa skatteslöseri. För det finns, det är på så många plan, och det har jag dragit den här podden för, så de som lyssnar på det här vet ju det. Men det går att göra mycket för att göra saker mer effektiva och smartare.
Ja, men det håller jag med om. Alltså, vet du vad, Petter? Jag håller med dig 110%. Och jag säger inte emot det. Det finns ett resurslöseri som är dåligt. Och det måste vi hjälpas åt att ta bort. Men det är därför som det är bra, som jag ser det, att sossarna inte längre är ensamma, utan att vänstern nu är med och
styr. Jag skulle vilja döpa om Kulturhuset.
Nej.
Det här tror jag inte jag sagt i podden. Det är så jag skulle vilja döpa om det. Det ska inte heta Sara längre. Det ska heta Luna. Det är nämligen så här att sossarna som vi har här, de har ju haft spenderarbyxorna på sig. De har köpt en bro, de satsar på kulturhus, och det är parker, och det liksom strösslas pengar överallt. Ja. Socialnämnden däremot går på knäna. Varenda år är det diskussioner, hur ska de få ihop budgeten?
Ja, men det är ju inte om pengarna, Petter. Det är olika pengar.
Ja, det där är
Nej, det är inte bullshit. Nej,
men lyssna här nu. Det är i alla fall så här att Jag anser att det finns en tjej som heter Luna som verkligen har betalat priset för Sara Kulturhus. För att socialnämnd har vi satt välfärden först innan stora fantastiska byggnader. Så kanske det fallet hade snappat, de hade haft resurser att snappa upp det fallet på ett annat sätt.
Det där är
hon har betalat priset.
Ja, hon har betalat priset för en välfärd. Nej, hon har betalat priset för en välfärd som alliansen monterar ner. Och det gjorde ni redan tidigt. Så att hon har betalat priset för den allians som du var med och gjorde. Nej, vet du vad?
Socialtjänsten är kommunal.
Ja, men lyssna här. Socialtjänsten hade ju fortfarande ingen chans och inga medel att göra någonting
under det socialdemokratiska styret.
Ja, men under det socialdemokratiska... Ja, men lyssna här. Jag sitter inte och försvarar det socialdemokratiska styret. Hör du inte vad jag sa just? Jag tycker att det är fantastiskt att Socialdemokraterna äntligen är beroende av vänstern, som ju är det enda arbetarpartiet vi har i den här kommunen. Så att jag har ingenting att säga om...
Fast arbetarna röstar på Sverigedemokraterna.
Ja, jag vet. Och det är ju jättetråkigt.
Hur stor andel av dem som du företräder egentligen Sverigedemokrater?
Det är det som... Jag har faktiskt ställt frågan. Och jag,
alltså inom byggnad?
Ja. Nej, men alltså... Eller inom LO. Och saken är så här, jag har inte svaret. Däremot så säger jag så här, jag representerar inte ett parti, jag representerar min medlem. Så att om jag har en medlem som kom till mig, så bryr jag mig inte om vilken jävla etnicitet eller politisk bakgrund den personen har. Jag representerar den medlem utifrån det problem den har. Och det är det som jag tycker skiljer politiken från det fackliga arbetet. Att politiken ska representera den politiska viljan, medan politiken ska representera den fackligt arbete. Det handlar om att representera varje enskild medlem utifrån det problem den medlemmen har. Alltså den frågan du ställer mig, det är ju liksom hur många pedofiler har du representerat? Hur många kvinnomisshandlare har du representerat? Hur många alkoholister och narkomaner har du representerat för att de ska få sin dagliga fix, Petter? Det är ju den frågan du ställt till mig.
Du frågar, jag drog ju en parallellerna med de grupperna.
Nej, den frågan du ställt, det är hur många pedofiler, kvinnomisshandlare, barnmisshandlare. Det är den frågan du ställt till mig.
Och vet du vad, vilket svar jag får? Svaret jag får, det är att man kan faktiskt vara punk, arg och medelålders. Ja. Det är det jag ser nu. Ja. Det är det svaret.
Ja. Och det är för att det är därför jag blev facklig och inte politisk. För att jag representerar varje enskild jävla medlem.
Och ni har lite grann att göra på Norfolk.
Vi har lite grann att göra.
Är det som de säger, lite hillbilly där?
Jag skulle vilja säga så här, att när man har en dålig dag, då är det så här att jag har faktiskt byggt en liten altan av lastpallar och MDF-skivor. Men jag saknar en 60x120 MDF-skiva. Så om det är någon som har någon, så får ni gärna komma förbi min brack. För att det har lämnat hål i min pallaltan. Men jag har sett mig där ute ibland och tänk, det här är mitt kungarike.
Är du kung där?
Nej, men man vill gärna tro det ibland.
Men alltså, du jobbar på Northvolt förutom att du är inom LO.
Nej, men alltså, jag är ju facklig ombudsman för Byggnads. Och jag jobbar ute på Northvolt mot alla medlemmar och företag som ligger under Byggnads.
Det är inte så att du står och hackar i marken och...
Ja, ibland gör jag det. Men alltså, jag är anställd av Byggnads fackförbund som ombudsman. Så att det är liksom, jag har ingen... Jag är inte anställd av ett företag som snickar eller så, utan jag jobbar med medlemsfrågor. Och det...
Men hur fick du det jobbet då?
Kanske för att jag var den jag var. För att jag var punkare och hade attityd. Och de bara, vem fan ska vi sätta på det här?
Jag hade anställt dem alla gånger.
Du var ju fackligt.
Nej, ja, men jag var fackligt ombud och jag var ställningsbyggare. Och så hade jag varit ganska engagerad i liksom så här fackliga frågor. Och liksom så här. Men då kom det upp den där tjänsten och jag tänkte så här, fan, den måste jag söka. Och då tänkte jag att ja, men jag har så mycket skinn på näsan att Jag har inga, alltså liksom, min bakgrund är egentligen väldigt liten när det gäller politik, fackligt eller liksom så här, ja. Men det jag hade, det var att jag alltid varit liksom duktig på att prata för mig. Och det var där jag sökte jobbet då, och tyckte att, ja men, jag kryper inte för någon.
Nu har du ju musiken och allting, din tid är ju liksom upptecknad. Men om du inte hade haft det, hade inte varit en väg in att gå in i politiken och engagera sig lite grann? Hade varit ett alternativ?
Men hade jag inte haft musiken, då hade jag nog hängt mig i träd, tror jag.
Ja, men hypotetiskt, om du hade tiden, om jag säger så.
Ja men okej. Vi lägger ner bandet, musiken, allting. Och så tänker att jag förlorar struphuvudet, jag kan inte sjunga, jag förlorar händerna, så jag kan inte spela. Då skulle jag åka till Schweiz och ta livet av mig.
Men åter till Last Kai, vi måste ju komma in på att ni faktiskt har en spelning alldeles snart här.
Ja, det måste.
Oj, nu är min jävla telefon.
Berätta om din spelning.
Ja, nej men 2 september nu så ska vi ju spela med Last Kai på Sara Kulturhus. Jag hoppas att alla i regionen, Västerbotten, Norrbotten, med omnejd, kommer dit och ser till att det blir ett jävla drag. Så vi kan visa att Sara Kulturhus är något mer än bara Mikael Wiehe och visor.
Dessutom hörde jag att det var bar.
Har du träffat Mikael Wiehe någon gång?
Ja.
Visst är han kind of fucking ass?
Nej, vet du vad grejen är? Han är döv.
Jaha.
Så att han hör inget. Så att det är därför han framstår som ganska dryg.
Okej, ja, vad bra du säger.
Ja. Han har typ så här.
Jag har alltid älskat honom, och så sen så har jag bara att han var
två. Ja, man bara, Mikael, och han bara.
Men nu måste vi prata återigen om denna spelning den 2 september.
Ja, 2 september så ska vi spela på sal 2, Sara Kulturhus. Det kommer att bli fantastiskt. Det blir ett jävla drag. Och vi har med oss ett förband från Göteborg som jag har jävla handplocka, för att de är så sjukt bra.
Vad heter de?
De heter Små jävla fötter. Och spela snabb punk i sann punkanda, skulle man väl kunna säga. Jag vet inte hur jag ska
klara. Och det var inte speciellt dyrt heller, såg jag.
Nej, jag tror 300 ring tror jag det kostar. Och jag tänker att det är väl rimligt.
Absolut, det och som var sagt, det jag kände.
Det finns bar inne på plats och det finns som man kan röja också. De kommer ha ståscen.
Ja, vi kan påga som vi gjorde förut.
Jag var och såg Tåström där och då hade de ståscen. Men jag hoppas de har justerat ljudet, för ljudbilden är lite ojämn i lokalen. Så att det måste ni fråga om, så att. För när jag stod nere mitt på scen så vart det, så dränktes sången av buller.
Jaha, okej.
Okay. Så att och sen tyckte jag att oj, det här var ju inget bra, så tittade jag mig runt. Tycker inte alla så här. Men det är en annan upplevelse om man sitter på ett annat ställe.
Mm.
Så att ja, du kan ja, det, ju ställa frågan när ni ställer upp.
Mycket bra att du lägger upp det, för att det där är ju, det är ju så olika att liksom så här, vi vill ju att ljudet ska vara bäst för de som står längst fram, för det är de vi spelar för. De som sitter längst bak, de kan få lite skit.
Nej, men det var bara buller. Det var synd.
Men hörde du, Peter, var du och kollade på Ramones när de spelade på Skellefteåfestivalen?
Nej.
Alltså det måste ju vara världens största punk.
Det är största här, förutom det är inte stort.
Ja.
Men alltså, förstår ni att de har spelat på Skellefteå?
Ja, både Ramones och Iggy. Alltså det var ju helt sinnessjukt. Ja,
hur kunde de få hit dem?
Det är det bästa jag har varit med.
Stefan, du kan inte prata.
Ja, ja. Ja, men det är alltså att Skellefteåfestivalen, som det hette då, att de fick hit Ramones, och det var enda spelningen de gjorde i hela Skandinavien, tror jag.
Mm.
Och så sen så fick de hit Iggy. Var det året efter till och med, tror jag. Fan, alltså det var. Nej, men det var helt sinnessjukt, skulle jag vilja säga. Det var.
Eller hur?
Det, jag minns ju, jag såg Ramones sen på Iggy. Så var jag med om en sån jävla dålig grej. För då var det så att jag hade varit på en fest innan. Så att vi skulle äta middag på stället. Och det här var innan de hade stängt dörrarna. Och så hade jag några öl med mig, för vi skulle på fest innan vi såg Iggy. Och då gick vi och käka på en av de här tältrestaurangerna som de hade då. Och så sa jag till han som hade restaurangen, kan jag få lämna in min väska för jag har öl i den, så att liksom det inte blir något problem här. Och så sa han så här, ja men det får du göra. Och när vi satt där åt, då stängde de grindarna och så kom vakterna dit. Så när jag skulle gå ut så sa jag till han, men har du min väska där? Och så när jag ska gå ut så säger vakterna bara, vad har du för jävla väska? Och jag sa så här, ja men jag har några öl igen, men jag har lämnat innan och nu ska jag gå ut genom grindarna för att sen gå in igen. Liksom så här. Han bara, nej det går inte, du ska fan lämna ifrån dig allt du har. Och så var jag så här, men jag har ju verkligen kollat så att det här var grönt. Det här ska ju vara grönt. Och då pratade han med restaurangägaren som säger, Pierre har rätt, han får göra det här. Och så var jag ju förnärmad vakten här då. Så jag går ut, går in igen och så tror jag var tredje låten på Iggy and the Stooges så crowdsurfade jag. Och så liksom så låg runt där och surfade liksom bland publiken. Så åkte jag fram och så var det den vakten och han bara, nu åker du ut.
Nej.
Kastade han bara ut mig. Och så fick jag stå utanför grindarna och titta på sidan. Nej. Och se. Och så sen när det var slut, då öppnade han och så sa han, tyckte du spelningen var bra? Så jag ska aldrig glömma det där. Alltså liksom så här, jävla aset.
En av mina vänner, riktigt Iggy-fan, fick ju gå upp på scen och sjunga med Iggy Pop då. Och det var ju, ja, det tyckte han var fantastiskt.
Det lever han säkert på en ja, dag, kan kanske. Jag tänka mig. Ja.
Nej men det är sjukt kul med, det är sjukt kul med vad heter, alltså just om man tittar på de här banden som de har lyckats fått hit och samtidigt liksom om man tittar på tidigt 90-tal med punkscenen, alltså det som gjorde att jag fastnade i det, det var att Mullberget hade ju liksom, de fick ju dit alla, det var DLK, det var Karta, det var Strebers, det var liksom, ja men alla de här stora svenska punkbanden var ju där. Det liksom, och det är ju det som jag tycker.
Det är lite historia. Om man nu är ung och blir intresserad av punk idag, var hittar man punkscenen idag?
Ja, men punkscenen idag, alltså vi har ju framförallt Skellefteås flaggskepp Källsbänk. Det är ju liksom,
jag såg att de spelar i Luleå snart.
Ja, men Källsbänk, ja. Det är ju liksom unga jävla killar med driv, spela svinbra punk. Mullberget har börjat köra lite arrangemang. Det finns andra ställen också, men det man hoppas nu, det är ju att scenen ska liksom så här växa igen och liksom att vi ska kunna hitta en, ska man säga, Mullberget är ju fortfarande det bästa stället i Skellefteå som finns, skulle jag säga. Nej, men jag skulle säga så här, att Mullberget har ju fortfarande arrangemang. Och det är väl det som jag tycker är det roliga, att de fortsätter köra. Jag hoppas att de börjar köra ännu mer framöver. Sen så tycker jag ju också att hallen på Nordanå har ju en bra lokal.
Vilka är drivkrafterna som är arrangerade här? För visst krävs det att det finns arrangörer och någon som är med i någon förening som driver på det här.
Men det vet jag inte riktigt. Alltså det är det som är grejen, att jag är ju för fan medelålders och har tre barn och är ju knappt hemma. Så att jag ska vara helt ärlig och säga, jag vet inte.
Hoppas någon tar vid där då.
Ja, men det hoppas jag. Jag vet att det finns. Jag vet att det finns eldsjälar som gör det och som vill att det ska bli.
Men nu börjar jag känna mig ganska nöjd snart, eller hur? Mitt huvud håller på att explodera för att det har bråkats hit.
Nej, men jag tycker jag håller ganska vänlig ton rätt igenom, så att
ja. Ja, men jag tycker också det. Och så sen ja, men och samtidigt så är det så här, jag har ju alltid haft den åsikten att liksom så här, ja men gäller sakfrågor, ja men helvete, då kan jag gå ganska mycket till attack. Men jag kommer aldrig att låta det påverka liksom en personlig relation eller liksom, det måste ju finnas att man har luft.
Det är
luft.
Klart att man måste kunna diskutera.
Ja, men för det är ju det som det, alltså, jag växer ju och frodas av det här. Alltså jag tycker att det här har varit mest uppfriskande i Skellefteå kommun senaste 2 åren. Att vi faktiskt fick till en liten fight där.
Ja, ja, ja.
Det tycker jag är ju svinkul. Och jag menar, samtidigt så innebär det ju inte det att jag kommer hata dig. Eller tycka att liksom, det här är dåligt. Jag mår ju bra av att ställas inför utmaningar.
Ja, men liksom, man behöver ju folk som inte stryker med hårs hela tiden.
Nej.
Så är det ju faktiskt.
Sen är det ju en del av samhällsdebatten som är lite polariserad och man måste ju liksom, det är ju inte bara vi som sitter, vi representerar ju en debatt som finns i samhället också.
Ja, men det är det jag menar. Alltså liksom så att jag och du, Petter, sitter och liksom munhuggs, det gör mig gott. Och samtidigt tänker jag också att det är viktigt att folk idag, alla är så jävla försiktiga idag. Alla ska vara så jävla oroliga att liksom så här, ja, men man ska inte kunna prata om saker, man ska inte kunna göra saker. Jo, men jag tycker att det vi har haft ikväll eller idag, det är liksom, det är ju svingrymt
att... Och sen är jag så glad att Anna är här, för jag får ju hit vänsterpersoner. Och det är ju hon som drar dem, för att annars är det ganska svårt. Och det är ett problem överlag. Nu lyssnar jag på andra poddar och hör ju hur de har problem. Alltså högerpersoner ställer gärna upp och hoppar in, men vänstern är lite mer reserverad i att vara med i sånt här. Och de som gör det ska ha all eloge, för det är ändå ett samtal. Och kanske inte enas, men man kanske förstår varandra lite grann.
Ja, men alltså jag tänker att förhoppningsvis nu idag så tänker jag att, ja, men jag ska inte säga att vi har nyanserat det, men vi har ändå satt fingret på vad du tycker och vad jag tycker. Och
jo, liksom så här, men grejen är det att det finns ju saker som vi har gemensamt.
Ja.
Alla som är engagerade och har ett gott syfte vill se ett bra samhälle. Och då belyser man olika saker och man tror på olika saker. Men det är väldigt få som vill att, som söker ett dåligt fungerande samhälle. Så låt samhällsdebatten fortsätta och vi kanske kommer ett steg framåt på något sätt.
Eller så gör vi så här. Jag tycker att vi kan avsluta.
Vi kör overkom.
Nej, vi avslutar hela dialogen med att vi kanske ska ha en diktatur igen.
Ja.
Det är nog enklast.
Det var där den andra. Ja, menar du att jag ska få styra den eller?
Nej, jag tänkte en socialistisk diktatur.
Kapitalistisk diktatur.
Ja.
Ja, men vi lever ju egentligen under den på vissa sätt, eftersom kapitalismen också kan ge slavliknande förhållanden i samhället.
Ja, men så är det. Och jag menar, det är ju någonstans där jag tyckte det var så kul. Varför jag tackar ja, det var ju nog egentligen när Anna skrev, det är jag och en kristdemokrat. Ja, jag bara, ja, men fan, det ska jag vara med på. Och liksom hon bara,
vad kan gå till, vet du, där då liksom.
Nej, men alltså sen så säger hon så här, bara, ja, vi ska bara prata om punk. Jag bara, ja, det fattar jag hur väg det kommer att gå.
Det gick så där. Så där.
Nej, men jag tog det ju för att jag insåg att det kom ju att komma vissa jävla
motsättningar.
Ja. Ja. Men jag tycker att det viktiga, det är ju att kunna ha en jävla debatt och en dialog och en diskussion. Och sen så behöver det inte leda till att man
krama om varandra och allt är bra.
Ja, då kan vi krama varandra, ja. Det tror
jag tycker tvärtom. Det behöver inte leda till att man slår ihjäl varandra. Ja, för att jag menar, nu ska vi kunna enas över en kram efter det här.
Absolut. Såklart. Du ska se, jag som är så konflikträdd. Jag är helt skärrad.
Ja, alltså,
men det är roligt ändå på något sätt.
Ja, alltså,
jag visste att det här kan ju gå till helvete. Alltså, det kan ju bli en riktigt bra debatt, det blev det också, tycker jag.
Ja, men jag tycker också det. Alltså, jag tycker att det var liksom så här, det var ja, men slagkraftigt och ändå tycker jag att det var bra.
Ja, dina åsikter är ganska slagkraftiga, måste jag ju säga.
Ja, alltså,
jag hör ju att du har underlag att skriva arg musik, så är det ju.
Ja, ja, men alltså, det är liksom så här, jag tycker att det viktiga för mig, det är ju liksom så här, att skriva någonting som ger någonting. Det är väl egentligen det har varit min målsättning från start, att liksom så här, ja, men någon ska kunna känna igen sig i det jag skriver. Någon ska kunna känna att det finns en poäng med det jag skriver. Det är väl liksom därför som jag har spelat musik i alla år och fortsatt.
Men det måste vara den stora utmaningen att hitta den och dessutom skriva det poetiskt eller på ett bra, som flyt bra i musiken.
Ja men så är det ju, och dessutom är det ju det att det som gör Last Kai till en så väl fungerande maskin, det är ju att det är organiskt. Det är liksom så här, det finns inga regler. Och så är det så att alla i bandet skriver text och musik. Så att om jag har skrivit en fruktansvärt klassiskt punklåt, så kom Dr. Dille och så har han skrivit en skitsvår melodi med liksom så här, och sen säger hans låt gör ju att jag kan fortsätta skriva mina platta melodier, för att det kommer att göra att folk blir inte less på det. Och så kom Kapten Grå och skrev, och så kom Bulten och skrev, så att allting bara läggs ihop i en gegga.
Nu har inte jag lyssnat så mycket på er, men om jag skulle bli ett hängivet fan, skulle jag börja lära mig vems låtar som är vems?
Nej, det är det som är roligt, att det flyter ihop i varandra. Det är det som gör det organiskt, att det har börjat flyta ihop med varandra. Så att från början så skrev jag och Dr. Dille väldigt liksom på varsin kant låtar. Han skrev de svåra låtarna, svåra texter, svåra melodier. Jag skrev de raka låtarna med raka texter, raka melodier. Sen så insåg han att när jag lämnar det här till Pierre, så kommer han, nej, till Stryparen. När jag lämnar det här till Stryparen, så kommer han att göra om det här som han vill. Så då blev det så att han skrev ju låtar som var lite mer barnanpassade, det vill säga min sätt. Men jag skrev låtar som var lite mer svåranpassade, för att han skulle tycka att det var okej. Och så sen någonstans där i mitten så möttes vi. Och så kom de andra in och liksom bara...
Det lät som en politisk kompromiss.
Ja, men det är det ju faktiskt.
Men du, nu måste vi fråga här. Vars kom smeknamnet Strypan ifrån?
Det är ju så att det går ju tillbaka till Läkarvägen 4C.
Så att var det någon som vart strypt där?
Nej, men om ni hittar
en toalett som har sprängt.
Om ni hittar någon som var med på Läkarvägen 4C, så får ni fråga dem.
Ja.
Det värsta är att jag var nog faktiskt med.
Nej.
Var jag inte?
Nej.
Var det efter min tid? Det var någon som bodde där, men det kanske inte var det.
Ja, nej, det var ingen som dog.
Nej.
Det Strypan innebär, det finns ett brutet revben med i spelet, men det var det värsta som blev.
Ingen dog, ett brutet revben, men ja. Det kan ju hända vem som helst.
Ja.
Man kan till och med hosta sig till det.
Ja. Men du fick ett punkigt smeknamn i alla fall.
Ja. Ja, men jag tyckte det kändes rimligt också, så att.
Ja.
Ja. Jag är helt slut.
Anna, har du fler punkiga frågor?
Nej, jag är helt dränerad nu på punkiga.
Är du tömd?
Jag är tömd alltså, men det är klart.
Tror ni att vi ska avrunda så här?
Ja, jag tyckte det känns bra.
Vi avslutar med de orden. Tack för idag.
Tack för idag. Hej då.